Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten igen. Med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i sin säng i Örby. Han sitter i säng och spelar in det här och vi just fått veta. Ja. Och jag då Per Bjurman i ett grått New York.
Jaha. Mm.
Det är lite deppigt i New York idag på själva Manhattan och så. För att New York Rangers åkte ur igår. Och det känns som att de här sönderrivna målen som drar in över Manhattan just nu, de accentuerar den dystra stämningen för hockeyfans, om vi ska vara ärliga och säga att för majoriteten av New Yorkers betyder det inte så mycket. Men, ja.
Man vet ju att Per Bjurman lever lite en bubbla här när folk är lyriska över Jets senaste nyförvärv och du förstår ingenting. Så är det Aaron Rodgers då, den kända quarterbacken, och du liksom den flög över huvud på dig.
Ja, det kom fram en kollega och sa, ska du inte gratulera mig? Varför det? Men du vet väl att jag håller på Jets? Va? Winnipeg?
Ja, precis. Ja, jag skulle ju reagera likadant.
Ja, men hörru du. Mm. Nu är vi framme vid... Ja, vi har precis första rundan bakom oss. Mm. Och ska spela in detta avsnitt nummer 419. Sammanfatta det som ju var faktiskt en av de mer remarkabla första rundorna på senare år, skulle jag säga.
Verkligen.
Med mest oväntade resultat och pågick länge och var jävligt intensiv. Och så ska vi tippa då kvartsfinalrundan som de ju brakar igång direkt. Det är därför vi har lite bråttom här.
Precis, det är inte säkert att jag ens hinner få ut det här avsnittet innan första kvartsfinalen har dragit igång.
Nej, ja. Det är väl risk för det. Men för att det blir försenat. Jag var sen hem från New Jersey och så.
Men de har ju så bråttom med NHL också. De ska ju köra igång. Inga pauser, ingen andningspaus får vi.
Nej, jag är ju väldigt irriterad över det. Dels är det jobbigt redan rent fysiskt och logistiskt för mig. Allt som måste ut innan andra rundan börjar. Och det har ju varit en fruktansvärt intensiv första runda. För den har ju pågått i 2 veckor.
Ja.
Och dessförinnan var det några dagar när allt skulle förberedas inför den. Så jag har faktiskt varit i tjänst 17 dagar i rad. Och det har varit otroligt långa pass de flesta av de dagarna. Så ja, jag är lite mörbultad. Ja. Och hade verkligen uppskattat 1 eller 2 dagar av liksom vila, paus och möjlighet att få smälta intrycken. Men nej då. De smäller igång direkt idag. Inte en endaste sketen dag får vi.
Nej, precis. Det är rakt på det bara.
Ja, det är så, men de har det i tv och tar. Och de lag som har varit klara ett tag ville komma igång, de är ivriga liksom.
Ja,
det kommer så att det ska vara klart för ett visst datum. De planerar ju långt i förväg för att få så mycket helgmatcher och så som möjligt också.
Ja, just det. Ja, det är så mycket sånt som mycket business i det här. Såklart.
Ja, och så ska det jämkas med NBA. Slutspelet pågår ju samtidigt och det är många lag där som, eller vissa lag i alla fall, som delar halv. Nu är det väl inte så många kvar när jag tänker på det. Det var ju Rangers och Los Angeles.
Ja, det är sant. Ja.
Men det ska jämkas med tv, de ska ju visas på samma kanal nu när TNT och ESPN är inblandade.
Just det.
Ja, det är mycket med det där. Men det är väl bara att köra då, Jonte. Vi kan väl börja med en... Hör du vad uppspeedad jag
är? Ja, jag hör att du är igång. Du är fortfarande igång. Det är som att Game 7 pågår i bakgrunden nästan.
Jag får lugna ner mig lite. Jag känner hur jag bara liksom spinner här.
Ja, du är som Jesper Bratt liksom, du har fnatt.
Ja, men ja, precis. Ja, men jag tror jag blev inspirerad. Det var någon som skrev här i bloggens kommentatorspråk. Jag har aldrig sett fram emot ett podcastavsnitt så mycket, så jag känner mig liksom som... Ja, jag ska ut i första slutspelsmatchen för säsongen. Det var verkligen övertänd.
Ja, men det där som du sa där, då ja, jag kände mig som Boston här, att jag är väldigt pressad.
Du kommer att choka.
Ja, jag kommer choka det här avsnittet när folk förväntar sig att det här ska bli spännande att lyssna på.
Ja, ja. Ja, men du, innan vi, en kort nyhet som vi tänkte stöka över här då, är ju att Calgary har sparkat. Och först sparkade de ju, eller skildes från general managern.
Brad Treleving.
Ja, Treleving.
Nu slipper istället du uttala det namnet.
Ja, bara Winnipeg också byter general manager.
Ja, just det. Han har ju problem också. Mm.
Ja, jag har många problem, Jonathan.
Ja, jag ska inte säga så mycket om uttal heller. Vet du.
Ja, hur sjunger JC? I got 99 problems and the GM of Calgary is not one.
Ja, precis. Ja.
Och nu har då även där satt surgubben fått sparken.
Ja, precis. Ändå lite anmärkningsvärt. Alltså inte anmärkningsvärt ut efter hur den här säsongen utspelar sig, att de missar slutspel.
Nej, men han vann i Jack Adams i fjol. Liksom. Det går snabbt i hockey.
Precis, och faktum är ju att så sent som i oktober för ett halvår sedan, då förlängde han kontraktet.
Ja.
Det skulle börja kicka in den här sommaren med löneförhöjning. $4 million i årslön. Liksom. Och det sägs ju då att en anledning till att Treleving, det var inte bara att han blev sparkad, utan det var ju ömsesidigt, sades det, att han då ville göra sig av med Sutter nu, men att klubbledningen då, ägarna, inte var så sugna på att betala massa pengar till en tränare som han har förlängt med för ett halvår sedan liksom. Så att då i så fall får väl Treleving gå själv i så fall. Men ersättaren nu, Don Maloney, som har tagit över, han är ju inte officiellt general manager, men han är ju president of hockey operations i alla fall.
Ja.
Han har ju nu kommit fram till, efter intervjuer med spelarna och intervjuer med, ja, med folk inom klubben överhuvudtaget, att, och det här är enligt Frank Saravelle på Daily Faceoff, din kompis, sägs ju att 90% ska ha sagt att nej, vi gillar inte den där Daryl Sutter alltså.
Nej, så är det. Han behövdes nog när han kom in då 21-22 för att skaka om, när de hade haft en alldeles för snäll coach i han, hette han?
Ward.
Ja, och gjorde ett väldigt bra jobb i fjol då. Men han är ju en karaktär, en personlighet som jag tror att det he grows old ganska fort. Han overstays his welcome liksom. Och han är ju ingen charmtroll liksom.
Nej, verkligen inte.
Han är ju grinig och hård och har en gammal dagssyn. Både på hockey har han väl lyckats uppdatera lite grann, men det är fortfarande ganska fyrkantig syn på hockey och framförallt på ledarskap och hur man behandlar människor.
Ja, det
har ju sipprat ut liksom, ja. från att Huber då inte alls trivdes med honom och så.
Och den här uppmärksammade presskonferensen där han uttalade sig om rookien Jacob Pelletier.
Ja.
Och sa att who? Liksom, jag ska kolla papperna. Vilket nummer hade han? Ja, han spelade några minuter bara och det var hans första NHL-minuter och han har mycket att lära sig, så han hade inget mer att säga om honom.
Nej, vad är det för skit? Liksom?
Ja.
Ja, nu får han ju behålla sin lön. Han får 4 miljoner om året i några år och kan sitta på traktorn hemma på bondgården och ha det gött.
Exakt, så jag tror nog att vi har sett det sista av Daryl Sutter i NHL faktiskt.
Ja, det tror jag också. Det är inte som att Washington kommer att ringa honom.
Nej, det känns inte så. Nej.
Nej. Han har gjort succé. Han har ju 2 Stanley Cup-titlar med LA Kings, så tog Calgary till final en gång 2004. Han får vara nöjd med den karriären. Har det gått på traktorn.
Precis, men där kommer han nog trivas. Så är det.
Ja, men du, Jonathan Ekelev, nu ska vi sätta tänderna i det här som har hänt och det som ska hända. Och det är ju väldigt spännande. Alltså det är ju ett nu efter den här första, det är ett otroligt öppet fält, känns det som. Det, där vinnaren kommer vara någon som inte har vunnit sedan 2006. Alltså det är många av the usual suspects som är borta direkt.
Precis, det är ju anmärkningsvärt faktiskt. Och några rejäla skrällar som vi kommer komma in på, alltså det här historiska grundserie Boston, är redan borta. Vi har de regerande mästarna borta.
Ja.
Vi har Tampa-dynastin. Den fortsätter inte med ännu en final.
Nej, det blir inga tiki-bar-sittningar i år.
Nej, och tyvärr får inte jag åka dit.
Nej. Ja, det får du väl om.
Ja, jag får det. Jag får sitta där. Kan följa Stanley Cup därifrån ändå, men ja. Det är för min privatekonomi är det bra att det blev som det blev.
Ja, men du, vi kan ju börja med den serien då där som kommer att utspelas eller avgöras mellan två lag som var inblandade i rejäla skrällar. Och det är då, det blir Toronto Maple Leafs mot Florida Panthers. Och frågan är vilken som är största skrällen, att Toronto till slut lyckades vinna en slutspelsrunda eller att Florida slog ut rekordserie, grundserie kungarna Boston Bruins.
Ja, det är ju verkligen skrällar på varsitt sätt. Sen är det ju klart att man måste ju betrakta Floridas som den största ändå, alltså som kommer in sist i slutspelet. De har 43 poäng upp till detta Boston, som ju slår alltså grundserierekord.
Ja, och det var ju bara några dagar innan så var det ju, eller slutklämmen av grundserien, var det inte säkert att de skulle vara med.
Nej, precis. Exakt. Och de tar alltså färre poäng än vad just Calgary med Delosatte gjorde borta i väst. Men det,
ja, de var 18, till... eller hur? De
var 17. 17 lag egentligen i NHL, men det räckte ändå till en slutspelsplats.
Ja.
Så det är klart att det... Och jag menar, vi kommer komma in på Toronto-serien, men där var det ändå rätt många tips. Både du och jag tippade Toronto. Med tanke på deras lagbygge trots allt är ju väldigt starkt, men när vi jämförde Boston med Florida här så hade vi väldigt svårt att se att Florida skulle vinna 4 matcher.
Ja, jag tycker fortfarande det är pretty stunning. Alltså jag blev hånad grundligt i bloggen av vår gamla vän den här Karlsson, vad heter han, som påpekade förut att Florida...
Ja, just det, precis, exakt.
Mm. Att vi
som var på oss redan i februari här. Att vi
inte, ja, att vi underskattade det. För att vi inte såg att de var mycket bättre efter jul än vad tabelläget visade sig. Och det får man ju ge honom. Det
näst flest mål tror jag i hela NHL efter, ja, under 2023. Faktiskt.
Ja, det får man ju då. Han har ju följt det här laget mycket mer noggrant än vad du och jag har gjort. Och ja, såklart en poäng, men ändå, de kommer som sagt in precis på slutet och de möter ett lag som inte heller precis var dåliga på slutet. De avslutar med 10 raka segrar över Boston och slog ju som sagt alla tiders rekord i antal segrar och i poäng.
Ja, precis. Och det som blir lite ironiskt här nu, det är att apropå deras fina grundserie, när Stanley Cup har delats ut här i sommar och det vankas awards, då kommer det vara storslam för Boston. Ja. Då kommer liksom Ullmark vinna Vessina, då kommer Jim Montgomery vinna Jack Adams, Don Sweeney kanske vinner GM of the Year, vi har Bergeron som vinner Selke. Men det är ett lag som åker ut i första rundan alltså.
Och de gör det på grymmast tänkbara sätt. Alltså det är inte bara det att de åker ur, alltså de leder serien i matchen med 3-1. De leder Game 7 när det är en minut kvar. Ja. Och åker ur, de är så nära så att de liksom kan smaka på Söttman från andra rundan. Mm. Men åker ändå, de var ju helt knäckta liksom. Vi är chockade, sa Bergeron efter.
Minen på Bergeron.
Ja.
Jag har aldrig sett en människa ha så tom blick som han hade på isen där efter slutsignalen.
Nej, de var totalt chockade. Men jag vet inte vad som hände med det. Alltså Florida gjorde det otroligt bra. De hade ju spelare som klev fram något enormt i Matthew Tkachuk och Brandon Montour. Eller vad
säger
man? Montour.
Ja, backen Montour. Där har ju en otrolig säsong här.
Han är ju slutspelets Norris Trophy so far. Liksom.
Ja, det får man nog säga. Och jag tycker Matthew Tkachuk är MVP. Han är en stark Conn Smythe-kandidat hittills.
Ja, det är han ju. Det är hans på något vis anda och spirit som känns som det har smittat av sig på hela den här kattflocken. Han är ju en sån som aldrig ger sig, liksom, gjorde avgörande med det här sudden-målet han gjorde i Game 5, var väl det?
Ja, just det. Och efteråt så sa han att motivera hela gruppen där och sa att we're going back here. Liksom så här.
Ja.
Och det gjorde de. Och han låg ju bakom Game 7-avgörandet också. Det var Carter Verhaeghe som snärtade upp den i nättaket, men det var ju Matthew som var med där och grädde fram pucken och sen skymde Swayman som fick hoppa in i match 7.
Vi ska inte ta någon cred från Florida alls. De gjorde fantastiskt mycket bättre än vad vi trodde. Absolut. Men det var ju också så att Boston inte kom upp på den nivå vi trodde att de skulle komma upp. Och kanske är det ytterligare en lärdom som ju aldrig fastnar i våra tröga huvuden, att det som händer i grundserien inte betyder någonting i slutspelet. När ska vi förstå det?
Ja, det kommer vi nog aldrig förstå. Däremot så vet vi ju den här President's Trophy-förbannelsen som lever vidare. Ja. Nu är det ju 10 år sedan vi hade ett President's Trophy-lag som också vann Stanley Cup, Chicago 2013. Jag såg att sen President's Trophy infördes som officiell trofé 1986. Av de 9 bästa, så att säga, poängmässigt sett President's Trophy-vinnarna sedan dess, har inget av de lagen har gått till final.
Nej. Det ska påminna dig om i november igen, eller december, januari, när du sitter och hypar
hajpa något lag där som...
Ja, ja. Eller som du. Jag också. Jag var ju så jävla säker. Det skulle ju vara, de skulle äta katter till frukost och det skulle vara sweep och det skulle vara... Oj, oj, oj.
Kommer du ihåg att jag ändå lyfte fram vissa argument för Florida och försökte liksom leka djävulens advokat här och liksom... Ja,
ja. Ja. Du sa 4-1, eller hur?
4-2, sa jag.
Ja, men då så. Då behöver inte du skämmas. Det är jag som får skämmas.
Mina argument som jag inte trodde så mycket på själv utan mer lyfte fram för sakens skull var ju till exempel det här med att... Och det måste man säga att Jim Montgomery blev ju utcoachad här av Paul Maurice.
Ja.
Men det här med att förra året, då var det visserligen Andrew Burnett i båset hos Florida. Men det spelsystemet funkar ju väldigt bra i grundserien för Florida. De öste in mål och allt funkade så bra i grundserien för dem. Men det spelsystemet har ju... uppspelsmönstren framförallt har ju Montgomery uttalat, kopierat till Boston. Och jag menar, det är klart att Florida-spelarna med väldigt många spelare kvar vet hur det går till och på så vis också vet vad motmedlet är som de fick erfara när de mötte Washington och Tampa i förra årets slutspel. Så, och det märktes ju, det skvättes mycket puckar i uppspel och sådär från Boston. Hade svårt att komma ur egen zon många gånger. Det var faktiskt 81 giveaways från, bara för att ta konkreta siffror, 81 giveaways av Boston i den här serien. Bara 31 takeaways av Boston.
Mm.
Så väldigt tydligt att de hade väldigt svårt att komma ur egen zon och svårt att få igång sitt spel som har funkat i 82 matcher i grundserien.
Ja. Ja, och sen lyckades ju Florida neutralisera Pasternak i de flesta matcherna. Inte alla, men för det mesta. Igen, alltså vi har ju sett många exempel på det här slutspelet. Jag envisas ju med att hävda att det inte beror på att de är dåliga utan på att de måste höja sig ytterligare 10 klasser och det går inte alltid för att de blir så hårt tagna och det är ju bara så.
Ja, så är det. Sen tror jag också att det för att försvara Boston lite då så det var ju lite otur att de drabbades av den här magviruset. Precis inför slutspelet och de hade ju skador. Där visserligen Montgomery fått lite kritik att varför ska Bergeron spela grundserieavslutningen och bli skadad i den? Och varför liksom Krejci var skadad inför slutspelet och några till hade problem. Så att, liksom, allt har funkat hela säsongen. Men precis när det var dags för slutspel då var det mycket som började strula för Boston.
Ja, hur var det nu? Är han slutspelsdebutant Montgomery?
Han har väl varit med Dallas i alla fall och
han hann göra ett år i slutspel med Dallas va?
Ja, han har varit assisterande i St. Louis i slutspel men,
ja just det, men som head coach det är som du säger, Paul Maurice som ju är med ärrad räv och en fruktansvärt rolig människa, han är ju fantastisk på presskonferensen.
Ja.
Han sa ju något om Kachuk nu när han sa att he's such a and here's a long line of profanities gamer.
Ja, nej, men vi tyckte...
Och han sa att han hade blivit tokig när han tränade Jets och såg honom göra såna här grejer.
Ja.
He made me crazy.
Precis. Nej, men vi rynkade väl lite på näsan kanske åt Maurice anställningen av Bill Zito och tyckte att han överreagerade lite med det här.
Ja, vi tyckte han kände som one of the liksom old guys.
Ja.
Old boys som får jobb hela tiden. Men han har gjort skäl för sin lön i den här serien. Han säger själv att det är svårt att hitta ett lag som är svårare att spela mot än Boston Bruins. Så det här ska vi njuta av ett tag.
Ja, och han är ju som du säger, han är ju väldigt verbal. Kan motivera sina spelare och det märktes ju här att det var ett ruggigt hungrigt Cats. Sen är det såklart att de hade inget att förlora och liksom, det var ju väldigt stor skillnad rent mentalt för de här två lagen. Jag menar, Boston hade verkligen allt att förlora. Alla pratade om tidernas fiasko. För Panthers var det bara att köra all in och de fick ju en ruggig medvind liksom.
Ja, men min liknelse var ju att en Ford Fiesta inte skulle ha något att förlora i Formel 1-lopp heller. Men, och det skulle inte hjälpa.
Nej, det är sant. Det har du ju en poäng. Ja.
Jag tog i lite, kan man säga. Men, men det märktes ju till exempel i Game 7. Där publiken i Boston var ju vansinnig. De var så fruktansvärt aggressiva. De har ju räknat med en lång resa och det här ska bli en underbar säsong. Och slutade på det här sättet. De var så tyst där i TD Garden efter avgörandet. Så, ja, de var ju chockade.
Ja.
Och när de höll på och slog lite felpassningar så det var ett jävla liv på läktarna. Man såg folk inte bara buade utan stod upp och liksom röt.
Ja, det har du helt rätt i. Ja, och Montgomery, när han skulle uttala sig efteråt så sa han ju att han är liksom, han är confused.
Ja, confusion var det känslan hade i sig. Ja.
Vad nej, hände liksom? Det här skulle inte hända.
Ja. Och tyvärr var det inte så lyckat för Ullmark och Swayman heller. Det där beslutet att peta Ullmark i sista,
jag vill påstå att Swayman var bra i sista matchen, men de kanske skulle ha roterat tidigare målvaktssituationer. Jag menar...
Ja, det var med honom som med Linus. Linus var inte heller dålig, men de gjorde inte de här extra räddningarna som måste göras i de här lägena. Alltså de omöjliga räddningarna. Linus gjorde det väl i början ett tag.
Han var jättebra ju när vi satt och poddade förra veckan när de ledde med 3-1 i matcher. Ja. Det var han ju faktiskt. Han började ju serien väldigt starkt, men ja, det är ju första gången på hela säsongen som han står så här många matcher i rad. Mm. Och han klev ju av näst sista grundseriematchen med en skada. Han blev sjuk. Så att det var ju inte riktigt läge för honom att stå 6 matcher i rad kanske. Och det märktes ju de sista matcherna där att det var inte samma Linus.
Nej. Ja, nu är det goodnight. De får gå på semester. Hej då. Florida går vidare och där får de alltså möta Toronto Maple Leafs. Som drev ut sina demoner i sin serie mot Tampa. Och vann med 4-2, precis som vi sa.
Ja just det var bådas tips ju.
Och mitt var ärligt och du försökte ju...
Ja, ditt är ju mycket mer trovärdigt då, eftersom att jag alltid tippade mot Tampa, så det behöver man ju inte dra några slutsatser av. Men du fick rätt. Mm.
Ja, men jag trodde väl kanske inte att det skulle gå till på det här viset riktigt. Det är för att det var ju för det mesta så att Tampa hade spelet och förde spelet. Ja. Jag skapade mest. Men Toronto har plötsligt utvecklat det de inte haft förut, vilket är förmågan att vinna ändå, vilket är det enda det går ut på just nu.
Ja, precis. Nej, det var en konstig, oväntad utveckling på den här serien av just den anledningen som du säger. Jag håller med Steven Stamkos som efteråt sa att vi gjorde en mycket bättre, vi som är Tampa då, nu brukar jag benämna dem som vi också, men att ja, men Tampa gjorde en bättre serie den här gången mot Toronto än i fjol.
Ja.
Men den här gången lyckades de på något sätt slarva bort det och Toronto hittade vägen att vinna. Vi kan nämna det till exempel apropå förra spelet. I registrerade målchanser 5-5 på de här 6 matcherna var det 197-137 till Tampas fördel.
Ja, visst.
Ja. Men det är klart imponerande av Toronto som alltså vinner samtliga 3 bortamatcher i Tampa i förlängning.
Det har aldrig hänt förut tydligen att ett lag som har gått vidare har vunnit 3 matcher på bortaplan på övertid.
Nej, och det var ju alltså... Ja, det var ju liksom, den här fjärde matchen när Tampa har 4-1-ledning med 8 minuter kvar. Och det slutar med Toronto-seger.
Ja. Och målen, det visar ju ändå något är annorlunda hos båda lagen nu. Det hade aldrig hänt tidigare under den här dynastin med Tampa. Och det hade aldrig hänt med Toronto som de har spelat de senaste åren.
Nej, precis. Alltså bara sättet de gör sina mål på i förlängningarna, det är ju i princip... Ja, men det är sådana skitmål höll jag på att säga. De slänger in lite puckar och så studsar in på något sätt.
Ja, men det är ju så det ofta går till.
Liksom. Ja, det är så man gör mål i slutspel och det är ju det Toronto har lärt sig nu. De har ju liksom varit ett possession-drivet lag som vill spela bort motståndarna och öppet mål innan de skjuter nästan ibland har det känts som. Men ja. Så vinner man ju inte i slutspel.
Nej. Och det har ju tidigare varit Tampas absoluta specialitet att vinna, ja, dels täta matcher på just sådana sätt men också på övertid.
Ja.
Och här får man ju då, det är lätt att dra slutsatsen att Mr. Clutch himself saknas väldigt mycket, Andrei Palat som ju numera spelar i New Jersey och till skillnad från sina gamla kompisar får fortsätta i slutspel.
Ja, jo, det är väl så. Ja, alltså, och sen vi pratade mycket förra veckan om Vasilevski som inte riktigt har kommit upp i den nivån vi är vana. Han förlorade faktiskt målvaktsduellen mot Samsonov som kom in i det här slutspelet med 1-7 i record i sin slutspelshistoria och dumpades ju faktiskt, får man uttryckligen säga, av Washington efter förra säsongen.
Ja.
Så att vi trodde ju att det var det någon fördel Tampa hade så var det ju på målvaktssidan i alla fall. Men Vasilevski slutade ju här på -3 i goal saved above expected. Alltså han förväntades släppa in 3 färre mål än vad han gjorde. Och det var sämst i slutspelet faktiskt hittills av första keeprar och det hade vi inte trott.
Nej, medan Samsonov då var riktigt, riktigt bra. Det är en stor överraskning för mig och lycka för Toronto, för det har inte sett så bra ut på den punkten tidigare under den här moderna superstar-eran.
Nej, precis. Jag vill säga, kollar man på hans siffror så är de inte så imponerande att man ska säga så, oj vilken första runda han gjorde. Men han var grym i de matcherna Alltså när han väl förlorade, då gjorde han inte så bra. Men nej, det var
avgörande läge.
Avgörande läge, ja, precis. Då klev han verkligen fram.
Det där är något man sällan ser, tycker jag, i statistiken, att i vilka situationer viktiga ingripanden sker. Det är ju viktigast av allt.
Precis, och det är ju svårt att mäta liksom så. Det,
ja.
Så där, det får man verkligen säga att han var klatsch, Samsonov. Sen måste man ju liksom fortsätta berömma Kyle Dubas, som för övrigt, jag menar, han har ju tidigare fått kritik för att vara liksom en cynisk datanörd som inte predikar the eye test och som är liksom inte förstår emotionerna i hockeyn och sådär. Men var det någon som tappade lite grann här från läktarplats, så var det ju Kyle Dubas. Dels så stod han ju och svor och skrek mot Tampa-supportrar och käftade. Och när han väl avgjorde det här Tavares Game 6 overtime mål, då var det så att Brendan Shanahan blev rädd för honom. För att han firar så vilt.
Ja, men det får man förstå. Och i båset med, Sheldon Keefe förlorade sin cool. Jävlar vad han for omkring.
Ja, precis. Ja, men det var ju 100 kilo ångest som försvann från axlarna på många där.
Ja, John Tavares gjorde det största, viktigaste målet i Toronto på 19 år. Det är ganska stort mål, ja. Man säger. Det får man förstå, och det han går, tror jag, en kvart, 20 minuter, sen kom det tweets från Torontos lokala myndigheter där, att varnade människor att det centrum är igenproppat av firande bilister och fotgängare.
Ja. Ja, vi får se om de liksom har firat för mycket här och tappat fotfästet lite grann. Jag såg Chris Johnston twittrade liksom, ännu en back med öl kommer in nu i Torontos omklädningsrum.
Ja.
Det, alltså fira med öl efter en första runda, det har jag nog inte sett.
Nej, det är ju den stora frågan nu inför round 2 som vi kommer till nu då. Mm. Om det här förlöser Toronto eller om de är så nöjda så de inte liksom kan fokusera om. Nej. Och gör de så, då åker de mot Florida.
Så är det.
Det är jag helt övertygad om. Men jag väljer att tro, jag är positiv och tror att tvärtom, att det är så att spöken har lyft, ångest har lättat. Nu kan de spela ut och försöka på riktigt få ut allt av sin kollektiva potential. Och då, till skillnad från Boston som ju hade väldigt, väldiga problem att hantera pressen mot Florida, och Florida kunde utnyttja det. Så tror jag att de möter nu en motståndare som inte alls känner den pressen längre.
Nej, det kan jag hålla med om, och det är svårt, tycker jag, att inte dra paralleller till 2018-versionen av Washington.
Nej, precis.
I deras fall var det ett andra runda spöke och åka ut mot Pittsburgh spöke. Och så till slut lyckades de överkomma det, och då var de helt oslagbara efter det.
Precis. Ja, exakt. Det har du väldigt rätt i. Det är en bra liknelse. När de hade tagit sig förbi, det var ju Pittsburgh i andra rundan där.
Ja.
Jag satt där då och då var ju Beckis skadad. Han spelade inte andra runda. Kom in sen i konferensfinalen. Då kom det ett sms från honom jag tror det var i början av tredje. Nu går vi inte att stoppa. Nu kör vi bara.
Ja.
Han såg vad som hade hänt med laget, att nu var det liksom, det här går inte att stoppa.
Ja, det var ju väldigt många som helt plötsligt spelade sitt livshockey i det laget då.
Ja. Och jag räknar med en likadan reaktion hos Toronto. Jag kommer verkligen inte underskatta Florida. Min vän Karlsson, jag tror på dig. Du har rätt, Florida är väldigt bra. Men utan att vara tvärsäker, utan att hävda att det kommer att gå sig eller så är mitt tips 4-2 till Toronto här.
Ja, då är det samma igen du. För jag har också skrivit 4-2 till Toronto. Alltså Florida, vi kan prata lite mer om dem. Alltså det är ju den där offensiven, jag sa ju det. Näst flest mål 2023 av alla NHL-lag efter Edmonton. Men de alltså vinner den här serien mot Boston trots att de släpper in 3 mål minst i varje match.
Ja, det konstigaste med deras avancemang är att de, vare sig Bobrovsky eller Lyons, har inte imponerat särskilt som målvakter.
Nej, de är 59% i boxplay.
Ja.
Och så ska de möta Torontos PP nu också.
Ja, de flesta andra lag som har gått vidare har haft fantastiska målvakter. Ja, inte alla, men många.
Ja, och det brukar ändå heta att offensiv vinner matcher men defensiv vinner mästerskap, är ju den gamla sägningen då. Ja. Men i Floridas fall så är det inte mycket till defensiv alltså.
Nej.
I alla fall inte om vi ska prata riktig elitnivå i NHL.
Nej. Ja, nej. Det blir... vi får ju se. Det är bara några timmar så är de igång här. Det är ju intressanta svar som kommer direkt.
Ja, ja precis. Ja, flera av er som lyssnar på det här kanske vet hur första matchen har gått redan.
Tror du att det tar så lång tid att få ut att
hela matchen? Nej, jag ska snabba mig så gott det går. Men det kan nog närma sig nedsläpp i alla fall. Men ja, innan vi går vidare så vill jag också bara, jag skulle komma in på Kyle Dubas där och hans lagbygge. Jag menar, Samsonov i kassen visar sig hittills i alla fall vara ett bra drag. Ryan O'Reilly gjorde ju 7 poäng på 6 matcher i första rundan här. Ja. Jag tycker Jake McCabe, Luke Shen, Noel Achiari, de är 1, 2, 3 i interna tacklingsligan, vilket var ju lite meningen att de skulle tuffa till sig i Toronto. Mm. Jag tycker Jake McCabe imponerade på backsidan i den här första rundan också. Och så är det så att stommen liksom ur Toronto i den här upplagan, det är ju liksom the big four.
Ja, men plus en till skulle jag säga som har varit med länge, som jag tycker har klivit fram och blivit en general och gjort mycket avgörande när jag ser det, det är Morgan Riley.
Precis, jag skulle lägga till han också. Han är ju verkligen med i stommen också. Alla de gör över en poäng per match i första rundan här.
Ja, och han avgjorde en match och spelade fram till ett annat avgörande. Ja, Tavares avgörande.
Ja, precis. Så att liksom deadline-förstärkningar imponerar. Flera av dem i alla fall. Kärnan gör sin bästa serie såklart någonsin. Som att de vinner dessutom. Målvaktsspelet är överraskande bra. Så att, ja.
Försiktig optimism för Toronto, men stark varning för katterna ändå.
Ja, precis. Exakt. Mm. Vi ska nog inte räkna ut dem på samma sätt längre. Så
nej.
Det får vi sluta med.
Faktum är att alla som har gått vidare, utom kanske ett lag som vi kommer till nu, har imponerat väldigt, tycker jag. Mm. Och då är vi alltså framme vid den andra östserien, och där kommer Carolina Hurricanes att gå upp mot New Jersey Devils. Mm. För Carolina Hurricanes slog då Islanders till slut med 4-2 efter sjätte match här på Long Island. Och New Jersey nöp till sin ärkerival New York Rangers med 4-0 i Game 7 igår kväll. Jag var ju på plats där i The Rock.
The Rock.
Och det ska vi komma till, men det var inte mycket att snacka om där. Men vi kan börja med Carolina tills vidare och Islanders. Och det är de jag då tänkte utse till de som har imponerat minst av lagen som har gått vidare. Jag hävdar bestämt att om Islanders hade varit lite mer effektiva, då hade de vunnit den serien.
Ja, det kan du nog ha rätt i. Det är faktiskt så att Islanders, det här är, känns unheard of när Rod Brindamore har coachat detta i Carolina, att Islanders skapade fler chanser i slottet än vad Carolina gjorde.
Ja.
Det brukar vara ogenomträngligt ju.
Ja, men det är ju något som är off med Carolina, och det beror ju på skadorna. Alltså, de har ju för mycket skador i offensiven, och framförallt har de blivit av med alla tänkta målskyttar i Pacioretty, Svechnikov och nu Teräväinen också.
Ja, precis.
Ja, Sebastian Aho får ju allting.
Precis, han gjorde ju faktiskt bra den här första rundan, vill jag säga. 4+3, klart bästa poängspelare.
Finländske Sebastian Aho.
Ja, det ska vi tillägga, för det fanns ju en Sebastian Aho på den andra sidan också, av svensk härkomst.
De hade sina duster.
Ja, just det. Ja,
det skulle vara roligt med att höra vad de sa till varandra i handshake efteråt.
Ja,
tack faktiskt. Sebastian Aho. Ja, men tack ska du ha, Sebastian Aho.
Ja. Nej, men det var ju en ganska jämn serie som du säger. Det avgjordes till slut på ett slumpmål i Game 6. Hade den slumppucken gått in för Islanders istället, så hade det varit en Game 7 som hade varit oviss. Och räknar vi målen totalt i hela serien, så vinner Carolina med 16-15.
Ja. Ja, men grejen var ju att de var ju för impotenta, Islanders, i offensiven, och framförallt ett rasande uselt powerplay.
Ja, exceptionellt rasande uselt, om man kan säga så. Ett mål på 18 försök.
Ja, nej, det håller inte. Det är själva motsatsen till Edmonton på något vis.
Ja, precis. De är deras antites, eller vad säger man?
Ja, men något sånt. Ja, och därför så, ja, man känner inte riktigt att man är skrämd av Carolina, inte, målvakten var inte, alltså det var ju mest Antiranta som stod, och sen kom dansken in i sista matchen, men ingen av dem liksom var så här, rev ner tapeten över hur duktiga de var.
Nej, ja, Andersen gjorde det väldigt bra, men han hade lite tur med stolpe och med Seth Jarvis som kastade sig och tog en puck där också.
Ja, jag tycker det måste vara en stor besvikelse för Islanders. Carolina var beatable, och de borde ha gjort det, tycker jag.
Ja. Ja, jag kan köpa det. Vi klagade förra veckan på Horvath och Borsell.
Ja. Ja, det är bara att fortsätta att klaga på dem.
Ett plus, ja, två poäng på båda två i den här serien. Det är ju lite för klent onekligen.
Ja.
Och lite, ja, vi får se hur deras off-season blir här. Det verkar inte som att den 80-årige Lou Lamoriello vill kliva av, utan...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Men jag tror nog att det, även om han och Trots verkligen skakar liv i hela klubben när de klev in där, så känns det som att ett par nya ögon skulle behöva se över Islanders bygget här nu.
Ja, ja. Det, men det får ju det upp till ägarna då. Det bestämmer ju. Lou får vilja vad han vill.
Ja.
Men det är Carolina som går vidare, och nu får de har ju haft några dagar på sig att kalibrera, och kanske, det verkar väl inte som Teravainen kan komma tillbaka, han har ju brutit en hand.
Ja, ja. Nej.
Och helt klart så kommer de ju få en betydligt svårare motståndare i kvartsfinalen eller andra rundan då. Mm. För där väntar då New Jersey Devils, som ju, ja, de vann vad som ju blev en väldigt konstig serie liksom, för den började med två totala krossar Rangers, och det kändes som att de ägde Devils totalt.
Ja, det här skulle bli en svepning. Det här som vi pratade om i previewn, även om vi trodde att det skulle bli en jämn serie, så sa vi att Devils saknar ju rutinen, och vi hade lite farhågor. Jag i alla fall hade liksom Andrew Brunette i båset, som jag fokuserade så mycket på, att det skulle bli Florida Panthers all over again. Lite att
jävla deras spel... om Brunette. Det är Lindy Ruff som bestämmer.
Ja, jo, men att det inte skulle, det här spelet i grundserien inte skulle translate till playoffs liksom.
Ja. Nej, och exakt så såg det ut i de två första matcherna. Det såg ut som att nej, de behöver några år till på sig att lära sig hur man agerar i playoff. Men i själva verket lärde de sig snabbare än jag har sett något ungt lag göra tidigare. Från game 2 till game 3. Nu blandar vi svenska och engelska.
Ja, men det är så är det alltid genom på.
Och från, även om nu Rangers då vann sjätte matchen på Garden, räddade säsongen där. Så från andra matchen till sista sekunden igår kväll, så var det ju, de där var det som att det var en sweep nästan för Devils i de fyra sista matcherna. De var överlägsna, tycker jag. De dominerade faktiskt totalt, och fick ju, det som skulle vara deras styrka vart deras styrka också, att de åkte från Rangers. De var för snabba för Rangers. De fick Rangers att se långsamma och gamla ut.
Ja, faktiskt. Och Rangers, precis som vi var inne på med Boston, Rangers började skvätta med puckar och svårt att komma loss den där pressen som Devils sätter, och tvärtom.
Ja, de hade enorma problem att komma ut ur egen zon, och de hade enorma problem att komma in i Devils zon. Då är man illa ute.
Exakt, och det var ju otroligt många, och det är ju Devils bra på, det visste vi sen grundsen i alla fall, även om som sagt det inte nödvändigtvis blir likadant i slutspel, men det såg vi ändå, det här snabba Devils som bara sticker iväg i kontringar när de får lägen också.
Till exempel, det var hur många som helst igår.
Ja, i Game 7 här så Oddman rushes helt enkelt, frilägen 2-1 och 3-2, 11-1 till Devils i den statistiken.
Ja. Varför finns det inget svenskt uttryck för odd man rushes?
Ja, jag kommer till, exakt. Jag tänkte, vad säger man egentligen? Ni får nästan hjälpa oss där.
Vi säger bara 2-1 eller 3-2.
Ja, det borde finnas någon samlingsnamn.
Ja, kan ni hockeymänniskor i Sverige få ett odd man rush på svenska?
Ja, det behövs faktiskt.
Vi säger bara friläge, men det var inte bara sådana breakaways, utan det var som du säger, det var odd man rushes.
Ja, när man är en man mer än motståndare.
Ja, och då kom Rangers ofta på efterkärken. Men också då framförallt att ibland när de var i egen zon, det var liksom panik. De bara slog ifrån sig pucken och fick inte ut den. Ja. Devils nöp kvar den i, och det var liksom desperation hos många. Och just igår då så var ju Rangers bästa back plötsligt skitdålig. Ja, så Adam Fox... Jag har aldrig sett honom göra en sämre match än igår. Det var som att pucken var liksom radioaktiv och han ville undvika det.
Ja, Ja, och sen en annan aspekt som är ju viktig såklart, som det pratas väldigt mycket om i slutspel inte minst, och som Gerard Gallant pratar väldigt mycket om i den här serien, det är spelet framför kassen är åt båda håll, och det fanns inget mer lag i den här första rundan som var mer överlägset i det spelet statistiskt sett än Devils. 63% av skotten i slotten sköts av Devils då, medan näst bästa lag hade en 53% övervikt. Så det är väldigt tydligt att Devils var bättre framför målen.
Ja, jag hävdar att de var bättre på allting, utom de där två första matcherna. Och inklusive då när de bytte målvakt och fick in Schmid the Kid. Akira Schmid från Schweiz, 22 år, aldrig spelat slutspel. Han går in och är nu den bästa målvakt Devils har haft sedan Martin Brodeur. Han kan redan utses till det.
Ja, alltså han håller nollan här i Game 7.
Ja, och en gång till höll han nollan. Ja. Alltså de här matcherna de fick stryk Rangers, så gjorde de två mål sammanlagt.
Precis, fyra matcher med två mål bara. Det är ju anmärkningsvärt. Det poängterar ju Gallant också. Och han skickar ju en peak, får vi säga, till sina stjärnor.
Och till sina chefer.
Ja, till sina chefer kanske, precis. Kanske snart till sina chefer. För det var ju så att Rangers gick in i det här slutspelet med väldigt höga ambitioner. Det är inte nog med att de tradade till sig Tarasenko. Det blev ju även Patrick Kane till slut. Ja. Och med målet var ju att vinna Stanley Cup såklart.
Med facit i hand var det en jävligt dum... Alltså jag ska inte säga att jag sa... Eller liksom komma med något... Vad var det jag sa? För jag tyckte också det var ju coolt liksom att få hit Patrick Kane. Men det var ju var inte Patrick Kane av 2013 som kom precis. Utan det var en 10 år äldre Patrick Kane. Och
med en skadad höft.
Ja, slöseri med tid. Men det var ju en Jim Dolan, ägarens trade. Liksom. Det var ju han som har legat på Chris Drury tydligen. För att han älskar ju såna liksom billboard names. Det är det han vill ha. Att det skulle, och liksom verkligen tjatade på dem att få till den där. Det var ju otroligt komplicerat att få till den också.
Ja, precis. Ja.
Vad sa han igår, Galant? Talent means nothing, sa han. Det är en klassisk, det är ett citat som kommer leva kvar.
Precis, han sa talent means nothing if you don't work hard. Och sa han liksom att jag vill gärna ha talang i laget, men jag vill också ha work ethic.
Ja. Det var ju mycket mer lyckat med traderna i fjol när de fick dit Vetrano, Mott och Andrew Kopp. De gjorde mycket större nytta än Tarasenko och Kane.
Ja, precis. Och sen är det ju... problem återigen för Artemi Panarin i slutspel alltså. Han lämnar första rundan här mållös på 7 matcher. En poäng i 5-5. Och det är alltså NHLs näst bäst betalda spelare. I faktiska dollar fick han ut mer mynt än vad Connor McDavid fick den här säsongen.
I mynt?
Ja, det är kanske inte så mycket mynt längre. Men,
jävlar vad mycket mynt han
skulle få. Ja, fruktansvärt mycket mynt, jag tycker. Ja, det skulle man kan bada runt rejält där.
Nej, men så var det ju. Devils bästa spelare var otroligt mycket bättre än Rangers bästa spelare. Han var ju kanske mest flagranta, men Mika fick inte mycket ut. Han var bra i game 6 då. Då lossnade han, slet sig, då krigade de ju i alla fall. Men i övrigt var det Chris Kreider var bäst i forward. Men lagets bästa spelare, trots att de alltså får stryk, så det var ju Igor Shestorkin igen.
Ja,
det säger något att han var bäst i ett lag som släpper in så mycket mål.
Ja, precis. Alltså han, och där är det ju anmärkningsvärt hans siffra i goals saved above expected-statistiken. Klart bästa målvakt i första runda faktiskt. Med nästan 9 mål fler borde han släppt in än vad han gjorde.
Ja,
så han är ju anledningen till att det överhuvudtaget gick till 7 matcher.
Ja, han borde vara jävligt sur på sina medspelare nu. Tycker jag.
Det såg man ju också i delar av matcherna när han någon gång där åkte förbi bänken.
Femte matchen var det han som åkte och sköt. För de sköt ju ingenting. De fick iväg 2 skott på tredje perioden. Till slut åkte han ut, tog emot en puck och skickade ner den mot Schmid.
Ja.
För att markera. Vi kanske ska skjuta lite också.
Precis. Och han, ja, verkligen. Och han åkte ju förbi båset någon gång där och skällde ut dem.
Ja. Ja, men med all rätt. Han var en av få som liksom går till sommaren med heden i behåll här.
Ja.
Men Schmid och framförallt Akira, de har ju redan fått en ny sång om honom. De kör den här du, med tequila. Ja. Och sen när det kommer till, då skriker alla Akira! De hade jävligt gött igår, Devils fansen. Du skulle ha sett på slutet när det var några minuter kvar. Det var ju mycket Rangers fans där.
Ja.
När de lommade iväg så jävla var det eka i den här gamla na 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 na. goodbye.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och vad de njöt då för att säga farväl åt Rangers fansen. Det var något helt otroligt.
Ja, det är definitivt så att både Devils och Islanders avskyr Rangers mer än vad Rangers avskyr Devils och Islanders.
Det är till och med så att de avskyr Rangers mer än de gillar sina
egna. Ja, jo, precis. Det är på den nivån.
Men det är ju för att Rangers fansen är, dels är de så många fler och dels har de varit liksom tortera sina, som de tycker, småbröder genom åren. Liksom. Ja. Och varit för kaxiga och dryga. Liksom. Och se sig som för mer eftersom de är från Manhattan och sådär. Liksom.
Ja. Ja.
Så är det. Så att de har nog alla anledning att njuta av en sån kväll.
Ja. Hur tror du att det kommer gå i nästa runda?
Jo, då kommer vi till det. Eftersom jag just har sagt det jag sa om Carolina och säger det jag har sagt om Devils, så tycker man, ja, jag kanske borde vara lite ödmjuk efter mina fiaskon i första omgångens tips. Men jag tror att det här kan bli rätt snabb historia. Jag tror att Devils sopar banan med Carolina.
Ja.
4-1, säger jag.
4-1 i matcher, ja. Ja, ja, det är ju, och då ska vi ändå nämna då att Carolina är, och det har vi visserligen lärt oss verkligen, nu ska jag inte återkomma till grundserien ju. Det måste vi ju lägga ner med. Det är det lag som har mest poäng i grundserien som är kvar i slutspelet i alla fall. Det är också, som vi nämnde tidigare, den senaste Stanley Cup-mästaren faktiskt.
Ja, sen 2006, det kommer vara en Stanley Cup-mästare vi inte har sett på länge, det är helt klart.
Precis. Men det är ju här i andra rundan det brukar ta stopp för Carolina. Det blir tredje gången i rad om de åker ut nu.
Ja, jag har en stark känsla av det, hör du. Inte nog att de här unga killarna i Devils lärde sig så fort. De har ju samtidigt några som verkligen har rutin och som har varit otroligt viktiga och klivit fram. Den som har gjort mest poäng är Erik Haulan. Det har man ju sett som en sån här journeyman som, ja, men han är väl bra, men ingen märkvärdig. Men han och Tatar och Palatto inte minst har varit enormt viktiga för de här unga killarna och liksom dragit med dem in i vad playoff är.
Ja, ja, exakt. Och det har ju snarare hetat att, vad var det där för dumt trade av Devils egentligen? För att Sacha, som gick i motsatt riktning, har gjort succé i Boston.
Men,
Sacha. Ja, det är uttalet kan man verkligen ifråga sig.
Nej, det var en mycket bra drag att få in Haula. Han har varit superviktig här.
Ja, men vi ska, samtidigt som vi säger att de känns spetsiga Devils och oj vad de satte press på Rangers och så här, så fram till att de gjorde 4 mål här i avslutningen så hade de faktiskt, på de 6 första matcherna hade de faktiskt lägst målsnitt i hela slutspelet. Och Jack Hughes och Nico Hischier, även om vi tycker att de har varit bra, så står de på lika många poäng efter första rundan som till exempel Corey Perry, Eto Luostarinen, ja.
Jo, men
Adam Lowry.
De har ju också sådana som då Rangers lyckades ta bort lite, men då är då andra ska kliva fram, och Erik Haula är en som verkligen har klivit fram.
Ja.
Gjort otroligt viktiga mål här. Ja. Igår var det alltså han, Tatar och
McLeod.
McLeod. Ja. Så gjorde de 3 första, så satte Jesper då äntligen sitt första mål i tom kasse i slutet. Brattvursten.
Just det.
Som jag pratade med igår, han var inte ledsen när jag träffade honom i omklädningsrummet. Det var ganska gött att vinna karriärens första Game 7 mot Rangers.
Ja, det har jag full förståelse för.
Han beskrev från Trångsund utanför Stockholm som han är. Så när jag liksom, vi pratade om det där, hur det började. Så första matchen, då hade vi lite el i klubborna, som han uttryckte.
Ja.
El i klubborna.
Ja,
men det kan man att det liksom, det darrar lite.
Ja, det är bra. Betydligt bättre metaforer än vad jag lyckas klämma fram.
Ja, men vad säger du då? Tror du att Carolina har, ja, det är klart de har en chans, men och det kommer bli en fruktansvärt snabb serie. De är två väldigt kvicka lag.
Ja. Nej, men jag tror,
eller hur? Det kommer bli kul att se på det sättet.
Jo, det lär det bli. Nej, men jag säger också det, jag har skrivit 4-2 i matcher att de avgör på hemmaplan. Det är ju Carolina som har hemmaplansfördel och får en Game 7 på hemmaplan i så fall. Men det ska vi säga. Hittills i slutspelet, det här är remarkabelt det med. 31 borta segrar i slutspelet, 19 hemmasegrar totalt sett.
Ja.
Så att det är en fördel nästan utifrån det att spela, ja, men att inte ha hemmaplansfördel helt enkelt.
Devils flyger nu idag till Raleigh och de var väldigt peppade inför den resan. Jag tror att Rod Brindamore har suttit och skruvat sig hemma i tv-soffan. Oj, vilket jobbigt lag.
Ja, nej men precis. Men nej, för Devils är, de är duktiga defensivt. Schmid här ser ju väldigt bra ut. Och de är definitivt spetsigare än vad Islanders är också. Så att, Det här blir en klart tuffare motståndare för Carolina. Och om de inte höjer sig från första rundan, då håller jag med dig om att det kan gå rätt fort det här. Men ja, Carolina är en sån lagmaskin också, så jag vill inte räkna bort dem helt.
Nej, man ska. Men jag tror, som det har sett ut hittills, så borde Devils vara klar favorit, tycker jag.
Det tycker jag också.
Ja, men du, då flyttar vi över till västra planhalvan, och det har ju varit ganska gott om ja, en framförallt stor skräll då, men också, jag vet inte, spektakulära serier i stort. Och vi börjar väl i Central då, och där kommer vi att få se Dallas Stars mot wildcard-laget Seattle Kraken.
Just det.
För Dallas slog Minnesota i 6 matcher och Kraken då chockade alla genom att slå Colorado, regerande mästarna i Game 7. Mästarna är borta.
Ja, precis. Ja, ska vi börja där nästan? För det är ju mest anmärkningsvärt.
Ja, ja, det är det. Otroligt imponerande tycker jag att åka tillbaks, förlora Game 6 hemma. Då tänker man att ja, det där var ju chansen. Och behöva åka till Denver och spela Game 7 mot regerande mästarna som har väldigt rutin av otroligt avgörande matcher. Men nej, de krigar sig till en jävla seger där med.
Ja, precis. Men här serien var, i den här serien var det ju extra tydligt det här med att man vinner bortamatcherna. Det var 2 hemmasegrar och 5 bortasegrar faktiskt.
Ja, ja.
Märkligt nog. Och sen så var det ju så här som vi pratade om inför serien och under serien förra veckan. Att det var spets mot bredd som möttes i någon slags ytterligheter här.
Sannoliken, det har du verkligen rätt. Du beskrev det som att Colorado är så framtunga nu. Och det var något alldeles extremt på den punkten. Det var, handlade nästan bara om 3 spelare hela tiden. Att McKinnon och Rantanen skulle må och McCarr skulle hjälpa till. Liksom.
Ja.
Det var Rantanen och McKinnon som fick göra i princip allt. Medan då Kraken är 3 backpar och 4 kedjor där alla gör i princip samma sak och snacka om lagbygge.
Ja, de har alltså 15 olika målskyttar i den här första rundan. De har ingen som gör mer än 2 mål.
Nej.
Medan alltså Rantanen gör 7 mål på 7 matcher. Och kollar vi totalt sett då i Colorado så gör deras topp 6 och väldigt mycket av Rantanen och McKinnon då. Topp 6 gör 16 mål för Colorado. Bottom 6 gör 0 mål för Colorado.
Ja, det är ju fan. Det är verkligen fakta som står ut. Ja. Skriken i ansiktet.
Ja, ja. Ja. Men jag, bara för att göra konkret för dig och för lyssnarna här. Alltså, om jag bara läser upp Colorados forwardsuppställning här i sista matchen. Så märker man att det blir mindre och mindre skräckinjagande. Det är klart att Arturi Lehkonen, Nathan MacKinnon och Mikko Rantanen är en ruggigt vass kedja. Och det var de i den här serien också. Sen har vi då Evan Rodriguez, Lars Eller och JT Comfer i andra kedjan. Sen har vi Matthew Nieto, Alex Newhook och Logan O'Connor. Brad Hunt, Ben Meyers och Dennis Malgin.
Ja, ja, nej, visst. Nej, det är en enorma hår sen förra året på forwardsidan. Efter, ja, nu när Gabriel inte kunde spela heller då. Mm. Men även för framförallt Nassim Kadri och Andrei Burakovsky.
Ja, precis.
Och så försvann ju Nikushkin också då.
Under speciella omständigheter får vi verkligen säga.
Ja, verkligen. Verkligen. Det tror jag störde laget enormt också, det som hände där. Att han så försvinner efter någon slags kalabalik på hotellet i Seattle där det är sprit och kvinnor inblandade.
Och de hittar en kvinna på hans hotellrum som är helt alltså kraftigt berusad. Liksom. Ja.
Ja. Ja, det störde ju såklart. Men det ska inte ta någonting ifrån Kraken som gör sitt allra första slutspel och i sin alla för en för alla motto klara av det här.
Ja, det är ju otroligt imponerande såklart. Och både du och jag får ju be om ursäkt lite grann här till en tysk.
Ja.
Som vi inte såg framför oss skulle kunna stjäla en slutspelserie åt Seattle.
Nej, vi har kallat honom sämste förstemålisen i ligan. Och här växte han plötsligt ut till en gigant som knäckte sina gamla kompisar i Colorado. Philip Grubauer.
Ja. Ja, han var ju ruskigt bra och han var väldigt bra i Game 7.
Ja,
inte minst.
Ja, han fick ju verkligen, som vi sa, det här gamla uttrycket, han fick se mer gummi än en död skunk på en parkway i New York.
Ja, just det.
De öste skott mot honom, alltså framförallt Rantanen och McKinnon då, men han vägrade böja sig.
Ja.
Istället kontrade danske Oliver Björkstrand in 2 mål.
Ja, precis.
Hur lät det då den danska kommentatorn sa?
Det är inte möjligt. Det är helt omöjligt. Det är så ska jag ha på i den i Danmark. Nej, chansle för helvete. Bjokstad, vad gör du nu?
Ja, jag vet inte på norska och finska. Eller
ja. Alltså ja, på finska också. Ja, vänta det.
Nej, precis. Jag kan bara Jarkos svenska.
Ja, men vad säger han om Rantanen då? Varför blev det inga mål?
Ja, men Rantanen, han gör 7 mål. Alltså, han gör ändå 7 mål i den här första rundan. Det är liksom mest i hela slutspelet. Det är klart att han ska ha Conn Smythe. Men det, skit i det nu, det är perfekt. Nu kommer han hem till Finland i hockey-VM. Det är ju jättebra.
Det var väl förmodligen det han tänkte på. Han ville på VM, eller hur? Ja, finska spelar dem. Tack aldrig nej.
Nej, precis. Så jag tror att det är nog Jarko nöjd med.
Ja, han får hem många fina nu.
Ja. Ja.
Han hade ju hoppats att Florida skulle åka ur också.
Precis, Tammeforssonen Barkov skulle få spela på riktig hemmaplan liksom.
Ja.
Men jag vill säga en till sak från Game 7 här som jag reagerar lite på. Det var ju såklart regelrätt, så jag kanske överreagerar här. Men jag tycker det blir på något sätt lite pajet, det här 2-2-målet som man gör i Colorado som döms bort.
Ja.
Det är ju offside. Och det missar domarna och det kan man se efterhand. Men det är ju det är inget som direkt påverkar att det blir mål. Och det är 17 sekunder efter att målet görs som den här offsiden skedde. Och det blir lite för petigt tycker jag att kliva in och döma bort det målet när liksom, det kan vara en solklar hooking som domarna missar men som inte döms bort då, liksom.
Ja, det där håller jag med. Det är petimeterrättvis vad gäller en skridskomillimeter liksom.
Ja.
Men betydligt grövre saker som betyder mycket mer, det är bara struntar med. Det har ju retat mig på många år.
Ja, till exempel. Nu låter jag väldigt bitter här, men till exempel. Det var ju en solklar utvisning Tampa skulle ha fått med sig här i Game 6 på Brandon Hagel. när en solklar högklubbar och rätt upp i ansiktet. Men det är ingenting som man kan dubbelkolla liksom. Men en offside 17 sekunder innan ett mål, det kan man döma bort. Det blir lite konstigt, men jag förstår samtidigt när det är att det är mer bedömning på utvisningen, men en offside är ju faktiskt svart eller vitt. Då, så att, men ja, lite konstigt blir det.
Ja, ja, och Dallas då, de vann ganska övertygande får man väl ändå säga mot Minnesota med 4-2. Dallas såg väldigt starka ut. Minnesota återigen misslyckas med att komma ut första rundan. Det var länge sedan de har fastnat i någon sån här liksom, Toronto-Washington trall de också.
Ja, det är alltså 6:e gången i rad när Minnesota tar sig till slutspel som de åker ut i första rundan.
Ja, och de sa ju det själva efteråt, det är ett broken record. Vi sliter som fan för att komma hit och så åker ut direkt. Det är så otroligt tröttsamt. Gissa då hur det är för fansen.
Ja, precis. Och det var väldigt likt som i fjol när de mötte St. Louis. För då hade de också 2-1 i matcher, men så blir det 3 raka förluster helt plötsligt.
Ja. Och deras bästa spelare är enkla att ta bort i de här matcherna. Kaprizov och Boldy var ingenting i den här serien heller.
Nej, faktiskt inte. Förvånansvärt bortplockade, måste jag säga.
Ja, det är för lätt att plocka bort dem. Nu måste de hitta någon annan dimension eller växel att få till. Och sen var det förstås ett jävla slag att Joel Eriksson Ek inte kunde spela. Han spelade 19 sekunder i tredje matchen och då hade han ett brutet ben. Alltså. Han försökte ändå. Det säger något.
Ja, det säger någonting om hans smärtgräns, vad som krävs.
Ja, om hans inställning, hans sisu.
Ja.
Det är helt otroligt. Fattar hon inte hur och ens gå på ett brutet ben. Och han försöker sätta på sin skridsko och åka, insåg att det här går inte. Men det borde liksom ha tänt upp de andra grabbarna ordentligt.
Ja, ja nej. Och han, deras centersida är ju svag även om vi jämför med många lag utanför slutspel. Och att dessutom bli av dem med Joel Eriksson Ek som inte bara är liksom en produktiv center numera i NHL, men framförallt en otroligt vass matchup center och Selke nominerad i princip kanske. Det är såklart jättetufft, medan då Dallas första center Roope Hintz, han är poängliga ledare efter första rundan med 12 pinnar.
Ja, å andra sidan ska vi påpeka att de också fick klara sig utan en väldigt viktig pjäs i Joe Pavelski som jag varit söndertacklad i början och sen inte har spelat.
Nej.
Men du, vad gäller Minnesota vill jag påpeka, det muttras ju där nu då kanske om att Dean Everson, coachen, inte sitter så säkert efter ytterligare en flopp i första rundan. Och med anledning av det så glömde jag ju en sak när vi pratade om Rangers. Det är välja rykten nu om att Gallant är på väg bort också. Och hetaste ryktet är att de ska försöka få NHL att godkänna att Quenneville kommer tillbaks.
Ja, det är ju inte helt okontroversiellt.
Nej, det är det inte. Men det vore typiskt Rangers att göra så.
Ja, det är naturligtvis en jätteskicklig coach, men det finns ju en anledning till att han inte har ett jobb just nu och att NHL varit med och sett till det.
Mm. Ja, vi får se. Det där kommer att bli starka reaktioner på. Men nu är det ändå bara ännu så länge ett rykte, så vi ska väl inte spinna för mycket på det. Men att Gallant sitter löst direkt, det är nog inte helt taget ur luften.
Nej, och sett till Dolans tålamod.
Nej.
Och vad han hade förväntningar inför det här slutspelet.
Ja, men man får också intrycket att han är lite fyrkantig Gallant. Att han är, jag såg Cervelli hade skrivit mycket om det här, att många i branschen, alltså i tränarskrået, tycker att han är för okreativ när det kommer till att ändra liksom spelsystem och ha en plan B när det går emot och så. Liksom. Att han är, och de kändes ju inte förberedda igår. Liksom.
Nej, de gör ju en platt match i Game 7 faktiskt.
Ja, och det får han ta på sig. Mm. Så det kanske är dags för byte. Han förvånar en ibland med att vara så liksom, bara rycka på axlarna och säga, det är bara att gå ut och kämpa.
Ja. Och han har ju haft ganska korta sessioner i alla klubbar han har varit i. Det blir 2-3 år max.
Ja, det kanske inte är helt utan anledning det. Men skitsamma, nu går vi vidare med Minnesota och Dallas. Vad säger du om den här serien då? Dallas-Seattle? Dallas är ju rimligen en svårare motståndare än Colorado på ett sätt. De kommer inte kanske ha riktigt samma spets, även om de är ju livsfarliga också, Rupe Hintz och Jason Robertson.
Och nu får de ju tillbaka sin radarpartner. Även om Tyler Seguin har vikarierat finfint i den första serien, så ska ju Pavelski, vad jag förstår i alla fall, vara med i Game 1 redan här.
Ja, och Dallas är ju också mer av ett lagby, alltså det är ju ett gediget, rätt så komplett lag. Till skillnad från Colorado just nu.
Ja, det här hittar vi ju klassspelare faktiskt nere i tredje kedjan. Ja. Sånt som Jamie Benn liksom, eller Mason Marchment, eller Max Domi som de tog in vid deadline, eller succé-rookien Wyatt Johnston. Det är ju här vinner ju inte Seattle lika tydligt på djupet heller.
Nej. Nu har vi lärt oss att de verkligen inte ska underskattas heller. Jag hade ju någon bild av att de var nöjda med att bara gå till slutspel, men så var det ju sannoliken inte. Jag gjorde bort mig där med.
men
jag tror fortfarande, jag tror inte, och annars jag tror inte de har någon mot att vara underdog heller. Ja. Det där ska man kanske blanda i även med sådana som Jersey. Nu plötsligt tror folk att de är favoriter. Det kanske kan fucka med dem. Jesper sa igår efteråt att de njöt ju av det här. Att ingen trodde på oss. Alla sa att vi skulle vara så oerfarna och vi skulle inte ha någon chans. Ingen hade trott före säsongen att vi skulle komma hit. Så där går ju att krama mycket ur.
Ja.
Det är svårare när man får tryck på sig att man ska. Så var det med Rangers. I fjol var det en överraskning att de gick så långt. Nu förväntar sig alla att de skulle gå långt.
Ja. Ja, det är ju extremt tydligt det här mentala spelet. Det är ju alla tydligaste exemplet såklart Boston.
Mm.
Att ha den där stora pressen på sig liksom.
Men nu kan Seattle då, de får ju fortsätta vara underdogs. Det är ingen som tror på dem i den här serien heller.
Nej, det liknar ju lite grann Vegas första slutspel.
Eller hur? Ja, det gör det. Varje gång sa vi då, nej men nu tar det slut. Det var ju starkt att slå Kings, men nej, de kommer inte, vi kan möta dem i andra rundan sen.
Jag minns att de mötte Winnipeg i konferensfinalen i alla fall. Ja, vilka var det de mötte? Var det San Jose eller vilka var det de mötte?
I andra rundan? Nej, San Jose. Ja, de slog San Jose med 4-2. Och sen slog de Winnipeg med 4. Jag kommer ihåg hur otroligt övertygad var om att Winnipeg skulle vinna den serien.
Ja, alltså precis. Då hette det att den moraliska finalen, det sa ju vi i podden då 2018 också, var mellan Nashville och Winnipeg. Då drog vi, redan på den tiden vet du, satt vi och drog i grundserieslutsatsen. Det var ettan och tvåan i grundserien som möttes redan i andra rundan och vi tyckte, vad är det här för skit liksom? Men ja, så vinner ju Winnipeg och vi tänker, nu är det dags för Stanley Cup. Men de åker ut mot Rookin Vegas i konferensfinalen. Med 4-1 i matcher tror jag till och med.
Ja, men de om det är några som någonsin har levt på alla mot oss styrkan, så var det ju dem. De kallar sig ju Vegas Misfits och allt vad det var.
Ja.
Så att det kan ju säkert också leva på. Men Och så Grubauer, om han kan fortsätta spela. Men nu råkar det ju också vara så att Dallas har en fruktansvärt het Morris i Jake Oettinger.
Ja.
The Big O är ju, han är ju sanslös emellanåt.
Jag tyckte han var fruktansvärt bra, måste jag säga, i de här 3 segermatcherna som Dallas avslutade med. Då var ju han, alltså han är också där uppe med Matthew Tkachuk som Conn Smythe-kandidat efter första rundan här.
Ja. Så att Krakens fans får vara nöjda då med att jag tippar 4-2 till Dallas.
Ja, jag har skrivit 4-2 till Dallas också. Jag märker att i hela slutspelet så tippar jag 4-2 åt olika lag. Till och med till Boston tippar jag 4-2.
Ja, feglir.
Jag fortsätter med 4-2. Ja, det är lite feg faktiskt, men jag fortsätter med det här.
Du vågar aldrig tippa en sweep, och det gör du ju rätt i det här slutspelet.
Så har jag inte sett en enda sweep ju. Så att, vi glömde att nämna med Minnesota innan vi släpper dem att Mojo fick ju nytt kontrakt idag när vi sitter och spelar in det här, så blev det ju klart att de förlänger med 2 år.
Två gånger två. Så han får följa med till Stockholm i höst. Det var ju kul för honom då.
Ja, just det. Precis.
I övrigt är det oklart vad som händer med alla de här svenskarna. De trailade till sig. De har ju utgående kontrakt. Både Klingberg, Nyqvist och Sunken.
Precis. Och då ska vi komma ihåg också att de har ju knapert om löneutrymme på grund av de här utköpen av Parisi och Suter som vi brukar återkomma till många gånger. Vilket gjorde att de till exempel fick släppa Fiala. Nu ska jag inte dra skämtet igen. Det kanske vi tar när vi kommer in på LA Kings. Men nu är det så att nästa säsong, då är de ännu dyrare, de här utköpskostnaderna. Då blir de av med ytterligare $2 miljoner i löneutrymme i Minnesota. Och en som vi inte nämnt, en svensk som har utgående kontrakt också, det är Filip Gustafsson. Han spelar på League Minimum den här säsongen. Han har, även om de torskar i slutspel, första slutspelsrundan igen, och han torskar målvaktsduellen mot Ottinger, så han verkligen stärkt sitt marknadsvärde inför kommande kontraktsförhandlingar.
Ja, ja. Så att det förmodligen blir Klingberg och Nyqvist och Sunken på öppna marknaden. Ja. John igen då. Det kan vi inte redan börja spekulera om var de kan hamna någonstans, men det finns alternativ.
Ja, men vi kommer nog ha, när det blir ju färre, ju längre vi kommer in i slutspelet, ju färre lag det är att prata om, så blir det väl lite mer fokus på silly season, kan jag tänka mig också.
Ja, då går vi vidare till den sista då, kvarten. Man kan bara säga kvart nu, jag tycker det.
Ja, men det är väl lite härligt.
Ja, och där har vi då ett lag som ju faktiskt var närmast en sweep. De ställer till med en så kallad gentleman's sweep när man ger ett lag en match åtminstone.
Ja.
Och det är Vegas då som slog Winnipeg med 4-1. De var väl de enda som vann med 4-1, va?
Ja, precis. De var snabbast att ta sig till nästa runda. Kvartsfinal som jag säger, som Staffan Lindeborg sa. Kvartsfinal.
Ja, det är lite smålänning över dig. Du säger tosta också.
Det
är,
ja, just det.
I mass. En tosta i mass.
ja, precis.
Och där får de då möta Edmonton Oilers som slog Los Angeles Kings med 4-2 till slut. Det var ingen Game 7 där. Och det här känns, tycker jag, som en jävligt happening-serie mellan Vegas och Edmonton. Vegas är ju då etta i konferensen och i Pacific. Och bortsett från den första matchen när de inte riktigt var med mot Winnipeg, så var de ju sen ganska överlägsna. Jets var en stor besvikelse, vilket ju framgick om inte annat av Rick Bowness presskonferens.
Vi får nästan börja där, va? Ja.
Han var disgusted över hur hans lag spelade.
Ja, det har man ju sällan sett en coach direkt efter ett slutspelsuttåg vara så frank, så rasande. Och säga, ja precis, disgusted över laget och no pushback. Och det var,
Deras stjärnor var mycket bättre
mycket
än våra.
Mycket bättre än våra, precis. Och det här, så här har det sett ut sedan januari. No pushback, no pride.
Nej.
Ja.
Och det var ju starka reaktioner på det. Sen när de hade exitmöten och där sen så var ju så, varenda spelare var ju, tyckte att det där var helvete liksom.
Ja, men då kan inte kasta oss under bussen på det. Eller, som tränare kan han inte uttala sig öppet på det viset liksom.
Nej, men han fick omedelbart nytt förtroende av general manager Cheval Dayoff.
Bra.
Nästan satt jag den.
Ja.
Jag tror att de håller med i ledningen om att det finns för många passagerare där. Och den som, namnet uttalades ju aldrig, men Blake Wheeler är ju en som ofta hamnar i fokus de här gångerna. Att han inte är någon riktigt bra ledare.
Nej, och han blev ju fråntagen sitt C inför säsongen av just Rick Bowness då. Det var hans första drag.
Ja, men sen var det ju spelaren som sa att vi har betraktat Blake som kapten i alla fall. Det är tension i den där klubben.
Ja, så här tycker jag är med Winnipeg efter varje säsong nu på senare år. Att det är drama. Och när det var exit-intervjuer i fjol, då sa ju Paul Stastny att ja, men det är grupperingar i laget och det finns vissa som inte ens verkar respektera varandra.
Ja, just det.
Så var det ju. Och det kom ju liksom obekräftade såna här ryktesuppgifter en hel del under sommaren innan Wheeler blev av med sitt C, att han är liksom, visst han är en kravställare och en riktig vinnarskalle Wheeler, men det går till överdrift och det blir nästan att han mobbar sina medspelare liksom. Mm. Och att det är, ja, det här är obekräftat då, men att det är väldigt grupperat i omklädningsrummet helt enkelt.
Ja, det är inte bra. Så vi får se vad du, och nu liksom, det är flera spelare där som har sagt, en sån som Hellebuck till exempel, som ska ha nytt kontrakt snart, att han tänker inte signa upp för någon rebuild. Det är för sent i hans karriär för det.
Ja, det är en väldigt spännande väg själv för klubben nu med tanke på att visst, de har inte utgått kontrakt den här sommaren, men Hellebucken har nästa år, han går in på sitt sista kontraktsår. Wheeler går in på sitt sista kontraktsår. Scheifele går in på sitt sista kontraktsår.
Ja.
Dubois blir restricted free agent i sommar och har bara något år här. Sen är han också unrestricted free agent och vill ju till Montreal, sägs det. Så att ska, alltså det är rebuild-läge för laget här. Men jag tycker i alla fall att man ska försöka göra sig av med Wheeler. Och kanske med Scheifele. Och de här, alltså börja om lite så att, och liksom rycka upp från rötterna lite den här, det här grollet som återkommer år efter år, oavsett om det är Paul Maurice eller Rick Bowness som tränar laget.
Ja, och det verkar de två du nämnde nu, Scheifele och Wheeler, verkar vara roten till det onda.
Ja, men de är väldigt stöttande till varandra och hela tiden, så de verkar ju vara, hänga ihop liksom. Men de har ju inte visat resultat.
Nej. Ja, vi får se. Intressant sommar följer. Sen var det då Edmonton som sagt slog ut LA Kings. Och jag hävdar då att LA Kings är det bästa laget som blev utslaget. Och ändå så åkte de ut i 6 matcher.
Men det var jämna matcher. Det var 3 förlängningar. Det var 5 av 6 matcher var uddamålsegrar för något av lagen.
Ja, men håller du med om det? De är, av de som nu kliver ut i sommaren så var de bäst. Ja, du vill säga
Tampa. Jag vill säga Tampa. Tampa som var bättre än Toronto spelmässigt.
Okej.
Nu har jag fått trycka på det många gånger.
Men Tampa är ju Tampa. Kings är mer på uppsving. Liksom.
Ja, precis. Och jag tycker alltså trots att Edmonton till slut faktiskt öste in mål totalt sett i den här serien, gör över 4 mål per match, så tyckte jag att det var i 5-5 ändå, så ja, jag tyckte Deno och Kopitar gjorde det rätt bra liksom och försökte sätta stopp. Men de är svåra att tämja.
Ja, de är ju stjärnor som har det där extra som gör att de fortsätter, hur mycket man än tar bort så fortsätter de vara svinbra i playoff. Men framförallt är det ju så att så fort Edmonton får powerplay så blinkar alla varningslampor överallt. Vi har redan sagt att det förmodligen är det bästa powerplay som har funnits och alltså det är ju, det är helt ruskigt alltså.
Ja, de är alltså, det har vi ju sagt 100 gånger och vår vän Pierre Lebrun var ju tydlig med att poängtera det också när han var gäst hos oss, det här alltså, rekord powerplay i grundserien på drygt 32%, men här i slutspelet mot Kings i första rundan 56%.
Ja, det är sjukt det.
Ja.
Och det är alltså deras första uppställning med McDavid, Dreisaitl, Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins och så Evan Bouchard då, som har blivit en riktig jävla blå linje kommandant också.
Ja. Ja, det är faktiskt men så vill jag också säga så här, för det, där kan man ju prata om mycket som helst om egentligen, men vad som kanske är mest skrämmande, eller nej, det mest skrämmande är det ju inte, för att det är ju toppspelarna som är det, men det som är väldigt positivt för Edmonton inför fortsättningen här också. Vi har ju klagat lite på bredden genom åren. Och det var ju faktiskt så, konstaterade vi förra veckan, att Dreisaitl var inne på Edmontons 14 första mål i den här slutspelserien. Men när McDavid inte var inne på isen, när inte heller Dreisaitl var inne på isen, när ingen av dem var inne på isen, så vann faktiskt Edmonton den här serien också med 4-3 i antal mål.
Ja. Jo, men de har ju blivit mycket bättre. Alltså, det där är ju en sägning nu då, som har blivit, LA var bättre än i fjol, men det var Edmonton också. Då var det väl 7 matcher, va?
Precis. Så var det.
De har en helt annan bredd nu. Absolut.
Och på backsidan också, med Ekholm.
Ja, Ekholm har betytt mycket.
Han exakt.
Tar själv ett stort ansvar och limmar ihop allting, men, och så får andra liksom utrymme för annat. Bouchard har ju liksom vuxit i bredvid Mattias, eller i Mattias sken. Liksom.
Exakt, han är lite strålman, Ekholm. Faktiskt. Lyfter sin backpartner.
Ja, det finns en väg fram till en hel kanadensisk final i år, Jonathan.
Ja, det har du rätt i, för det känns som lite liknande situation för respektive lag.
Ja.
Och de har båda blivit av med sin på förhand kanske värsta konkurrent. Jag kan tänka mig att Edmonton var oroliga för Colorado igen. De blev svepta av dem i fjol. De är regerande mästare trots allt Colorado. De hade väldiga problem med dem då. Toronto, alltså behöva möta detta Boston igen. Detta spöke liksom. Ja. Nej, det blir inget med det.
Nej, det har öppnats med tydligare konturer på vägarna in till slottet.
Ja.
Och då menar jag inte slottet framför kassen utan det stora.
Nej, just det. Har det
balen på slottet.
Precis, precis.
Ja, men ska de ta sig an Vegas, och Vegas är inte att leka med heller. Det blir lite annorlunda här. Det är ju mer under Bruce Cassidy ett tillknäppt lag med en väldigt stark defensiv.
Alltså det konstiga med Vegas är ju, och det pratade vi lite om inför slutspelet, och det var väl anledning till att jag får påminna om att du tippade att Winnipeg skulle vinna. Den.
Ja, tack.
Nej, men alltså, trots att vi konstaterade, och jag var noga med att de tog ju trots allt mest poäng i väst, Vegas. Mm. Så liksom, nej, jag menar, Jack Eichel, bästa poängplockare, ändå bara 71 i totala poängligan den här säsongen. Ja. De har använt 6 olika målvakter, de har statistiskt sett ett mediokert PP och boxplay under grundserien. Det är inte mycket som sticker ut i Vegas-laget. Ändå så är de, vilket Bruce Cassidy är noga med att poängtera, de är duktiga på att vinna matcher. Och det är ju viktigt liksom. Och de har väldigt mycket erfarenhet i laget trots allt. Jag menar, som klubb, sen de klev in i ligan 2018 där, som vi varit inne på så många gånger just det året, så har de spelat tredje flest slutspelsmatcher efter Boston och Tampa. Och jag menar, de här gamla klassiska lirarna som fortfarande är kvar, i William Karlsson och Riley Smith och Jonathan Marcher, så de är uppe nu i 70 slutspelsmatcher med Vegas. Sen dess har de ju adderat St. Louis, liksom Stanley Cup-kapten Alex Pietrangelo, Ivan Barbashev har kommit in från det titellaget också, Alec Martinez som har avgjort en Stanley Cup-final har kommit in i Vegas, Phil Kessel som har vunnit dubbelt med Pittsburgh har kommit in, Chandler Stevenson
som spelar länge.
Men Chandler Stevenson som vann med Washington har kommit in, Mark Stone som har varit i trippla konferensfinaler har kommit in.
Absolut, de är ingen man bara viftar undan, verkligen inte. Kul att du nämner William där. Han har ju i det här slutspelet plötsligt blivit lika het som han var 2018 i grundserien. Han har liksom hittat in puckarna igen. 4 mål nu på 5 matcher. Och,
han kommer få det hett om öronen nu, för nu får han en väldigt viktig matchup-roll.
Ja, det kan man lugnt säga. Mm. Men sen är det då liksom, ska Lorraine Brossant. Eller kom igen.
Ja, men franskanska är någonting som jag ändå det vet jag att jag fick väldigt bra betyg här av Lebrun. Laurent Brossant.
Ja. Mm. Ska han vara den som knäcker Draisaitl och McDavid? Det har jag ju ganska svårt att se.
Precis, det nej, det har jag väldigt svårt att se, och det som skulle tala för det på något sätt, om jag ska leta väldigt vaga liksom halmstrån här på sig. Han slog ju ändå sin gamla klubb Winnipeg, och nu möter han sin andra NHL-klubb som han varit i förutom Vegas, i Edmonton. Ja. Det var svagt. Jag har svårt att se, även om Stuart Skinner inte känns som någon.
Nej, det är väl det. Om någon, alltså, han har ju varit bra då, framförallt i grundserien, och okej mot Kings också, men är det någonstans de inte känns helt potenta, så är det på målvaktssidan, Edmonton också då.
Jag har svårt att se liksom. Och sen har jag varit inne på det, mediokert PP och boxplay har de i Vegas och ändå lyckats vinna. Winnipeg gjorde ju faktiskt, trots att de åkte ur i 5 matcher, gjorde de ju mål på 41% av sina powerplay.
Då kommer ju Edmonton att ha 100%.
Alltså utifrån det så känns det som att det kan bli ett 100% powerplay för Edmonton, om vi ska dra några slutsatser. Så att jag har svårt att se trots allt att Vegas...
Kan du fatta hur hårt de sitter och videostuderar Edmontons powerplay nu? Cassidy och hans medarbetare. Vi får slå ihjäl dem, säger de.
Det är på gränsen alltså. Jag tror, jag har skrivit upp, och du vet ju vad jag har tippat då.
Ja, men då har vi tippat lika. Jag tippar 4-2 till Edmonton också.
Precis.
Jag har inte så många avvikelser för 4-2 heller, jag har bara en, och det är New Jersey då.
Just det. Har jag tippat 4-2 överallt? Jag tror det. Men det gjorde i alla fall att jag faktiskt i den här bracket-challengen som vi ju, NHL-bloggens liga,
Där är man ju borta.
av drygt 300 anmälda lag så ligger jag just nu 22.
Oj, oj, oj.
Tack vare mina 4-2 tips överallt. Ja. Men jag hade å andra sidan en Stanley Cup-final mellan Colorado och Boston.
Ja, det kan du glömma.
Det kan jag glömma. Så att, nu är det kört för mig.
Ja. Ja, men skulle våra tips, vi har ju åtminstone tippat samma vinnare överlag här nu.
Det har vi faktiskt gjort. Vi är väldigt eniga.
Om våra tips går in, då får vi alltså konferensfinalerna Toronto, New Jersey. Nej, New Jersey, Toronto blir det väl. Mm. Vem tog mest poäng?
Ja, New Jersey.
Ja, New Jersey, Toronto och Dallas, Edmonton.
Ruska, det är bra ändå måste jag säga.
Ja.
Det låter som roliga konferensfinaler i så fall.
Ja, verkligen. Få hit hela Toronto-media på ja, vi får se. Jag kanske ska ut och röra på mig lite grann snart.
Just det, roadtrip-bloggen.
Ja, det blir så tajt här så man hinner inte planera någonting heller.
Nej, du hade ju faktiskt tre serier i ditt närområde här i första rundan. Så jag förstår att inte hans med och sätta sig på flyget.
Nej, vi får se. Nu ska jag ta det lite lugnt. I kväll ska jag då ändå titta på första omgången här. För att Toronto har inte jag sett... Toronto och Tampa krockade hela tiden med Rangers Devils som jag ju var på live då. Så jag såg ingenting av egentligen Toronto och Tampa.
Nej.
Men ikväll ska jag få se första matchen. Men däremot imorgon onsdag, då ska jag ha min första lediga dag på nästan 3 veckor. Och ja, det tycker jag att faktiskt både läsare, kollegor och chefer har nu i princip beordrat mig att vara ledig.
Ja, precis. Vi har lägga på det nu. Nu får det faktiskt vara stopp här. Nu måste du ta en andningspaus så att du orkar med resten av slutspelen.
Då ska jag sova länge, sen ska jag gå en lång promenad på eftermiddagen. Sen ska jag smitta in någonstans och ta en sen eftermiddagsör. Sen ska jag gå hem och ordna. Sen ska jag äta middag på Wolenski Grill med först en dry martini för maten. Sen en räksallad, gott vin, en rejäl stek. Efterrätt med en konjagare.
Oj, men nu är Björn på banan igen här. Nu kan vi nog räkna med att det blir en del bloggande trots allt.
Ja.
Fortsättningsvis också.
Yes, men vi börjar ikväll. Jag ska blogga lite ikväll med. Men det kanske inte lika de här, när det blir dra ihop sig, de här långa introna blir ju sådana jävla romaner hela tiden.
Ja, jo, precis. Det är verkligen det.
Nu är det ju liksom man får ta sats igen när nya, man kommer från såna otroligt dramatiker med Game 7 och så börjar Game 1 i nästa omgång. Det är lite letdown, så man får hämta andan ändå liksom.
Ja, precis, och det har du rätt i. Samtidigt så här så var vi plötsligt här mentalt framme i konferensfinalerna nu och började så här. Men vi ska konstatera att det har varit ett grymt slutspel hittills och det kommer bli ruskigt spännande att följa den här andra rundan också.
Yes.
Och vi återkommer nästa vecka med en ny podd, då är vi förmodligen mitt i andra rundan.
Ja, och då det ska bli kul. Hinner du, nu när Tampa är ute då? Kommer du att strunta i det här eller kommer du att slappna av mer?
Ja, nej, jag kände ju faktiskt efter Game 6 när Tampa åkte ut att det enda positiva med det här är ju att jag får liksom jag måste inte vara uppe mitt i djupsömnen hela tiden. Jag har ju dagjobb så det är ju lite kämpigt. Men jag kunde inte hålla mig från Game 7-draman efter Tampa åkte ut så jag har varit uppe ändå. Så vi får se. Jag kommer nog inte vara uppe lika mycket som jag har varit nu när Tampa spelat. Men jag kommer ju inte kunna hålla mig borta från att se. Speciellt när det börjar dra ihop sig. Liksom.
Mm.
Men sen ser jag mycket i repris och sånt där också. Jag är ju alldeles för intresserad. Så att, men jag vill ju se live. Det är mycket roligare tycker jag.
Ja, det blir något.
Ja. Men då tackar vi för den här veckan då. Och så hoppas vi att vi gjorde en bättre podd än vad Boston Bruins gjorde sin första runda.
Ja, jag ber att få avsluta med att citera Devils fansen. Na 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 na. Goodbye.
Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo.
Alexia så, jag är Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so come on.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so come on.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so come on.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so come on.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.